Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, jag har fått förmånen att komma upp till Svenska Hockeyligan och träffa vd:n Jörgen Lindgren. Och så här är det, min historia med Jörgen är, ja, den är väl 20 år åtminstone, tror jag, något liknande.
Stämmer nog ganska bra.
Ja, jag har ju studsat runt lite olika divisioner och Jörgen fick ju precis som alla andra börja där i division 1 numera Allsvenskan som domare, linjedomare, och jag tror att Jörgen uppfattade mig som en lugn och balanserad ledare redan från början. Och sen så har jag i takt med precis allting annat hamnat i högsta ligan, varit tränare där, Jörgen domare i många, många år i numera SHL. Sen har Jörgen gjort en spännande resa, gått från näringslivet in i folkrörelsen som var generalsekreterare, kan man säga, ansvarig för Hockeyförbundet, och sen då överlockad till det kommersiella som är SHL, och numera då är vd för Hockeyligan, som är ruggigt spännande. Och det låter, jag menar, jag vill ta reda på vem Jörgen är, och jag vill ta reda på egentligen vad är Hockeyligan och vad jobbar Hockeyligan med just nu och vad är framtidsplanerna. Det är därför jag är här. Jörgen, läget?
Det är ganska bra, tycker jag.
Ja, det är bra.
Ja. Jag vet inte riktigt, är det så att jag känner igen dig som lugn och balanserad? Den kan vi ju frågasätta. Det är engagerad med en plastsked i mun, det är ungefär den bilden vi har.
Åh, jävlar vad jag har käkat plastskedar.
Du käkade plastskedar så du bara dånade om det, kanske.
Och så spottar man ut honom om man inte riktigt var nöjd med domslut.
Nej, just det, så svålde du väl hälften. Så att...
ja. Jag är ruggigt nyfiken, och jag tror att många andra är nyfiken på dig också. De vet vad du jobbar med, de flesta, ungefär. Men kan du inte dra en liten historik? Kommer ifrån? Varför börjar du döma? Berätta lite om dig själv.
Ja, det tror jag inte till vanligheten att man får göra det. Så
nej.
Att, nej, men jag är född och uppvuxen. Föddes på Södertälje sjukhus 1967. Uppvuxen ute i Järna. Mor och far och två yngre bröder. Och bodde väl gärna fram till jag var 18-19 innan jag flyttade in till Södertälje. Så att jag har spenderat hela mitt unga liv ute i Järna, både i skola och med idrotten. Bor idag i Södertälje. Har fru och två döttrar.
Hur gamla är de? Döttrarna?
Den stora blir 18 och den lilla, hon är inte så liten längre, hon blir 13. Ja, det är tiden. Det går så enormt fort. Det går så enormt fort. Men det är härligt att se utvecklingen, måste jag säga.
När vi höll på med idrotten eller vad?
Jag höll på med väldigt många, allt ifrån handboll, ishockey, fotboll. Hade en extremt kort musikkarriär. Min mamma tyckte att jag skulle spela blockflöjt. Och tog väl en lektion, så kom han som höll i blockflöjtslektionerna och sa att jag har fixat in dig så att du kan komma in i basketklassen istället.
Du är tondöv.
Jag är ganska tondöv, kanske. Så att det var lite basket också då. Så att, ja. Men jag höll egentligen på med alla dess olika former av idrott. Sen blev det framförallt hockey och fotboll. Mm.
Hur såg arbetsbeskrivningen ut? Eller hur ser den ut, rättare sagt?
Ja, du... Det är...
Du kokar ner den på några punkter.
Nej, men det är egentligen, alltså, utifrån perspektivet så är ju, vi är ju ett bolag som alla 12 klubbarna äger idag. Så småningom så är vi 14 ägare. Alla äger lika stor del. Det finns ett reglerat system som när du går upp och ner vad aktierna kostar i bolaget. Man har tillsatt en verkställande ledning som i sin tur ska bygga en organisation för att leverera de målsättningar som finns. Och det är att vi har ett antal kommersiella rättigheter i form av vårt medieavtal och våra stora partnersavtal. Vi har säkerhetsfunktioner, vi har domarchef, vi har sport, vi har ekonomiadministration, vi har PR-kommunikation. och så naturligtvis rent partnerskapsförsäljning. Det är de delar att utveckla dem, dels att utveckla dem här och se till att vi bygger en organisation som levererar mot de målen som vi sätter upp. Och sen är det ju att agera utifrån, kan man säga, ett ägarperspektiv och jobba och driva frågor åt våra ägare. Både utifrån att naturligtvis och stöttande och supportande i deras lokala organisationer med deras verkställande ledning. Men sen också naturligtvis jobba inåt mot ägarna, komma med förslag på förändringar, komma med förslag på att de här frågorna ska vi driva. Likväl naturligtvis att vi får ägarfrågor på oss. Det är en lång beskrivning på vad man ska göra och inte, men det är egentligen nedkokat i några få rader.
Men du är coach för det här gänget, eller?
Ja.
Mm. Hur många är det som jobbar här?
Alltså, inklusive mig så är vi 9 idag.
9 stycken. Mm. Är det som ett vanligt hockeylag att du har samtal med allihopa eller coachar du? Ja, hur går det till?
Ja, men vi är så få och vi sitter på samma våningsplan allihopa. Och sitter i, och du ser ju hur kontoret ser ut i att vi... Har en stor central mittpunkt där.
Egentligen. Kaffemaskinen.
Kaffemaskinen som är precis utanför mitt rum. Mm. Så jag har koll på när alla dricker kaffe. Nej, men det är ju naturligtvis utifrån. Alla har sitt ansvar. Det är uppdelat på ansvarsområden. Men i och med att vi är så tajt i förhållande till det uppdraget vi har som en extremt tajt och slimmad organisation så blir det ju så att det blir naturligtvis överbryggande. Man har sitt ansvar, man jobbar med sina frågor, men sen blir det ju en... Det blir ju 1000 konstnärer allihopa här.
Hur ser verkligheten ut för SHL? Hur ser verkligheten ut just precis nu i ligan, tycker du?
Och med verkligheten menar du?
Ja, till exempel min verklighet är att det är 12 lag med ganska olika förutsättningar. Vissa arenor dåligt med folk. Profiler ganska dåligt. Ligan mår ojämnt bra. Hur ser du på SHL?
Nej, men jag tror att det, alltså, totalt sett ska man säga så är nog, det är nog en ganska bra beskrivning i delar av det du säger. Och det här blir ju också en viss form av sanning. Vi försöker ju hela tiden jobba utifrån våra plattformar med att förmedla sanningen. Sen får alla andra runt omkring spekulera. Mm. Tittar vi publikmässigt, om vi börjar den änden, för det är ett av de mest tydliga talen vi kan mätas på. Vi har valt genom hela historien att mäta exakt likadant. Det vill säga att vi mäter per omgång den totala publiksiffran, genomsnittliga publiksiffran, oavsett vilket lag som än spelar där. Vi tar aldrig hänsyn till det, utan vi mäter siffra mot siffra. Rätt eller fel, men så har vi alltid gjort. Och gör vi en avstämning, vilket vi gjorde nu, och här i efter, inte den omgången som var igår, utan den som var innan, och gick ut också och kommunicerade, då ligger vi före förra årets siffror. Sen har vi ett par tre lag där som har lite tyngre än de andra, men i övrigt ser det ungefär lika mycket. Några är bättre än i fjol, men den totala siffran är bättre än i fjol. Samtidigt när vi då kokar ner det, så vet vi att när vi summerar året så ligger vi någonstans på 2,3 till 2,4 miljoner besökare i våra arenor. Sen vet vi att i dagsläget så är det ett par tre arenor som kanske har det lite tyngre. Men där jobbar man ju med den här frågan dygnet runt för att hitta olika lösningar på att attrahera publiken till arenan. Allt ifrån paketering och prissättningar. Och det har väl blivit en fråga som vi jobbar betydligt med och har jobbat betydligt mera med än vad man har gjort förut. För backar vi ett gäng år så räckte det egentligen med att ställa 2 lag på isen en torsdag klockan 19. Så spelar Brynäs mot Färjestad eller vilket än. Och så kom det folk dit. Ja. Men i takt med allt annat... runt omkring i samhället, runt omkring att erbjudandet och möjligheten att göra massa andra saker finns och har ökat på, och tillgänglighet, människors svårigheter med att få ihop livspusslet med tider och sånt där, så är det klart att det har inte riktigt, om vi ska vara självkritiska, vi är riktigt tänkt med i den förändringen, och där är vi inte ensam, det är egentligen all arena idrott har jobbet. Så det är ju en fråga som vi definitivt
gör. Varför har man inte tänkt med för?
Nej, men jag tror att man har varit bortskämd med att folk har kommit dit.
Långsamma, nonchalant.
Det ska jag nog inte vara kallad. Jag tror mer att man har tagit för givet.
Ja, nonchalanta. Tagit för givet.
Det är tårar i orden, tagit för givet. Men det kanske är så. Och igen, direkt när man har ställt laget, man har jobbat med lite marknadsföring lokalt, man har haft sina årskort. Du binder upp det på 25 eller 26 eller 27 eller vad det nu än månde vara, mängder matcher historiskt sett. Man har sina loger man säljer, man har sina klackar som kommer dit. Och sen går hela den här resan, och vi gjorde ju, började ju arenaboomen där 2001. Och sen har man gjort större arenor än historiskt sett. Och det är klart att då blir ju ut, och sen intresset kring arenan, och sen så avtar det lite grann. Och sen kanske inte riktigt, ja men, här måste vi göra det på ett annorlunda sätt. Skapa en större tillgänglighet med biljetter, lättare att få tag i biljetter. Därför vi för ett par år sedan startade ett eget biljettsystem tillsammans med en annan part. Tillgänglighet i form av att vi visar alla matcher på tv. Så att jag tror att tittar man på den totala konsumtionen utav hockey, om man slarvigt kan kalla det, oavsett om du går på arenan eller tittar på matcher på tv eller läser i tidningar, så har den aldrig varit större än vad den är. Det sker på ett annorlunda sätt. Både i form av, vi har trots allt 2,4 miljoner besökare, ett snitt på över 6 000. Så det är klart att vi har folk i våra arenor. Sen är det inte fyllt till bredden och det är inte lapp på luckan. Men sen har du ett gäng som väljer att utifrån att nej, men på torsdag nu så hinner inte jag för att jag måste jobba över, eller jag har barnen, eller jag ska skjutsa på aktiviteter. Så, ja, men då kollar jag på matchen på tv. Eller jag tittar på nätet. I våra condensed games som då är 15 minuter eller highlights på 2 minuter. Eller jag tittar på någon av tidningarna.
Ja, jag vet. Och det där är ju... Så ser det ut för alla branscher. Liksom. Ja. Det gäller att anpassa sig. Men det måste ju ändå vara extrema varningssignaler. Det kanske är det stabilaste laget genom alla tider. Typ Färjestad varsla folk.
Nej, jag tror inte man ska... Alltså utifrån det...
Linköping där de är på personal.
Ja, men jag tror
folk
också...
är tajt.
Ja, men så blir det ju definitivt som en del. Men samtidigt så är det också en anpassning ut i form av... Ja, men vad är man någonstans? Man kan också effektivisera i respektive klubb eller organisation, så att om det är en klubb eller ett företag. Och det här gäller ju vanliga arbetslivet också, i att man tittar över organisationen och ser att men, okay, hur ser vi ut idag? Hur ska vi se ut i framtiden? Och så gör man korrigeringar både uppåt och neråt. Så jag tror inte det är någon på det sättet som gillar varsande signal. Däremot så tycker jag det är en tydlighet i att ja, men vänta, vi kanske kan göra saker och ting på annorlunda sätt. Och mer effektivt. Eller att man kanske är för många. Det kan vara så också.
Vad heter det här med att spela en roll någonstans? Att SHL då, eller elitserien som det liksom på något sätt ligger kvar i min mun. Vilket jag tror... Vad spelar högsta ligan? Alltså, vad spelar SHL för roll i samhället helt enkelt? Vad har man för plats? Vill man spela en roll i samhället?
Ja, men vi spelar ju i allra högsta grad en roll utifrån ett ligaperspektiv. En totalhet med 12 lag och en liga.
Så men vad gör man för intryck? Man pratar regionalt, man pratar på riksnivå. Vad betyder SHL? Vad gör SHL för... Ja, vad gör SHL egentligen förutom att spela hockey?
Ja, igen, vår huvudsyssla är ju att lira hockey.
Jag vet.
Eller lagens huvudsyssla är lira hockey. Och sen så organiserar vi en liga. Och det är ju någonstans den resan vi kanske valde att börja göra för 2 år sedan i form av att ompositionera ligan. Få en tydlighet i vad är ligan för någonting utifrån perspektivet. Vad ska vi heta? Vilken resa ska vi göra? För att få en tydlighet och en enkelhet i kommunikationen. Man börjar den änden. Och så paketeringen i form av vi ska vara den totala sportupplevelsen och vi ska skapa känslor. Och det skapar känslor är betydligt enklare att bara den totala sportupplevelsen. Skapar känslor gör vi allt vi gör egentligen idag. Men vi kände ändå att det är vårt kärnvärde i att skapa känslor. Totala sportupplevelsen, det är ju att erbjuda det till de som kommer till våra arenor eller sitter framför tvn. Att verkligen säkerställa att det är den bästa sportupplevelsen. Och det är ju en vision, vilket gör att det är det vi har sikte på. Vi är en bit på väg, men vi är långt ifrån framme. Men vi är en bit på väg. Men tittar du samhällsmässigt, och det är väl också...
Men är det inte viktigt någonstans för en sån stor, det omsätter 100 miljoner lokalt i Modo eller Luleå eller vad det är någonstans, är det inte viktigt att vara en samhällskraft någonstans där man engagerar så mycket människor, menar jag? Och jag, frågeställningen från mig blir, kanske låter lite luddig där, men jag säger, man säger, ja men vi spelar match här i Övik och vi har jättemånga som kommer hit och bor på hotell och de käkar restauranger och de åker taxi och allt möjligt vad de gör för nå. Och det är väl bra, det dras in lite pengar. Men liksom, vad gör man lokalt och vad gör man på riksplanet mer än bara spela hockey? För jag tror någonstans att det är där hela nyckeln sitter för att man ska liksom bli mer accepterad, kunna hämta mera pengar, fylla på med mera publik i arenorna. Att man tar ett större ansvar för det som händer just precis där man verkar på alla nivåer.
Mm. Nej, men det har du helt rätt i. Och jag menar, nu jobbar ju klubbarna, tittar du på ett lokalt plan så jobbar ju klubbarna med väldigt många olika delar för att vara en plats lokalt i Modo eller Gävle.
Till exempel vad då?
Nej, men allt ifrån att man besöker skolor, man är ute på sjukhus, man försöker ta ett ansvar där. Man ser till att man har, kan man säga, nära samarbete med skolor utifrån att se till att...
Hur många klubbar har det, tror du? Jag vet att Brynäs jobbar hårt med det. Jag har börjat jobba hårt med det.
Jag är rätt säker på att på ett eller annat sätt så har alla klubbar det. Sen kan det vara olika nivåer på det här. Det finns de som är längre i framkant och de som har en lite längre resa att göra. Mm. Och tittar man utifrån ett ligaperspektiv så har det inte varit... Tittar vi historiskt så har det inte varit en fråga. Men idag är det i allra högsta grad en fråga att se hur vi... Bland annat det lilla du berör alldeles nyss utifrån i samband med en match. Hur mycket... Alltså hur, om vi lägger ihop ligan. Vi gjorde en sån utredning 2010 tror jag. Fritt ur minnet 2010, där man det var det här snacket om poliskostnader för i samband med matcher, så gjorde man en jättestor utredning och den ska vi friska upp igen då, där man tittar på hur mycket bidrar vi med i samband med en match eller 55 omgångar lokalt, och sen göra en total potta utav det. Och då är det ju allt ifrån det klubben drar in och det klubben betalar i skatter och avgifter, plus det som alla inresande till matchen, om vi tar bort alla biljetter med hotell och mat och resor hit och dit, och vad man då gör i samband med match. Det är ju en del utifrån vad du bidrar med lokalt till i skatte, i form av skattemedel. Sen är ju nästa del som klubbarna har jobbat med, om man tittar på charity och välgörenhet och socialt engagemang, så har klubbarna blivit väldigt mycket bättre på det och driver dem lokalt. Och det är egentligen så vi har gjort fram till och med nu. Kan man säga. Vi ser ju att i form utav i våra resa med ompositionering eller ligan, så ser vi att ja, det här är ju ett område som vi nu känner oss, kan man säga, totalt med alla 12 klubbar, snart 14 och smog där. Men nu är det dags att kliva in i det här spåret och börja ta ett engagemang här upp. Och då kan ju det vara allt ifrån att skapa möjligheter för barn och ungdomar att prova på åka skridskor, skapa möjligheter för att röra på det överhuvudtaget, för vi vet ju att folk, alltså utifrån att hela den här hälsorörelsen, så rör barn och ungdomar på sig. Vi vet att gympatimmarna går ner. Ja, men hur kan vi använda våra resurser med våra 12 klubbar och organisationer där att skapa någonstans en kraft i att du ska börja röra dig? Det kanske inte bara är slaviskt att åka grille, för det kanske inte alla vill. Men att du i sammanhanget av arenan och runt omkring klubben kan på något sätt röra dig. Det är ju en del. Och sen har vi hela välgörenhetsdelen som vi heller inte... utifrån ett centralt perspektiv har jobbat tillräckligt med, för att det har varit mer naturligt att klubbarna har skött det och sköter det på ett väldigt bra sätt idag. Så det är ju några resor som vi kommer att göra, kan man säga, har påbörjat vissa delar som vi kommer att liksom fortsätta med nu utifrån ett centralt perspektiv, för det har varit mer en lokal slash regional fråga.
Kan man på något vis då, jag vet att det, ni samordna saker, ni på något sätt får input den här, ni diskuterar saker, alltså kan man ställa krav på de här 12, snart 14 SHL-klubbarna att bedriva den här samhällsnyttiga verksamheten på ett speciellt sätt? Kan man säkerställa det, lika som ni säkerställer att man kommer att spela med visst antal spelare, att det ska finnas saker inne i arenan för att det här ska vara SHL-mässigt? Går det att säkerställa sådana saker i framtiden? Ni måste jobba med ett antal timmar charity, ni måste ta det här samhällsansvaret och så vidare. För jag tror att här sitter den nya generationen på något vis, att få in de här människorna, jobba med integrationsfrågor, hälsa- och friskvårdsfrågor ut mot företag, jobba med ledarskap och så saker. Att spela en större roll än bara bedriva barn- och ungdomsidrott, vilket är enormt viktigt såklart.
Absolut.
Men också att spela hockey i SHL och vara den totala hockeyupplevelsen. Jag kommer till den totala hockeyupplevelsen sen lite grann, det som jag kan tycka lite grann om. Men just att man kan säkerställa mer saker än bara de sportsliga bitarna i framtiden.
Nej, men det är helt rätt, och det är någonstans i hela den här mognadsresan också. Att det, som jag sa nyss, så är det mer än, det har varit mer en lokal fråga. Man har drivit fantastiskt bra på ett eller annat sätt ute i
skrubbarna. Man har drivit det skitdåligt.
Nej, men det tycker jag inte. Jag tror att tittar man på det ordentligt så bedriver klubbarna. Och igen, på ett eller annat sätt. Vissa gör det naturligtvis bättre än andra. Så är det ju. Så är det med allt.
Jo, men vi sa det tidigare också. Man har varit, som du sa, man har inte varit med på tåget. Man har inte förstått att tiden har gått. Och det är bara den tekniska utvecklingen, men också den sociala utvecklingen. Man måste vara förankrad i samhället. Bara för att man har spelat SHL i 20 år och vunnit några SM-guld, så är det inte säkert att folk kommer dit och tittar. Jag menar, man måste vara med.
Liksom. Jo, men, och det är klart. Alltså, och det, jag tror att det är nog inte enbart, utan jag tror att hela idrotten lever i det här, alltså lite taget för givet perspektivet. Näringslivet är ju helt annorlunda, för där vet man, där är det,
det är varje dag,
och vi hamnar ju mer och mer i den, alltså i den hanteringen.
Tröjan säljer inte bara, man måste göra mer saker.
Ja, men det är klart som 17, det är så, och jag menar, det är ju hela den här mognadsprocessen, och tar det utifrån ett centralt perspektiv, så är det klart att vi är ju där, vi ser att men det här behöver vi agera i, och det finns inte en klubb som säger, nej, det där vill inte jag. Nej, det där känns konstigt, det där kan inte vi. Det finns inte en klubb som säger, utan mer och mer, okej, jättebra. Hur kan vi liksom hitta en samordning här, och hur kan vi hitta en kravställan på det här så att man gör det? Och på ett eller annat sätt så bedriver man den här verksamheten i dagklubbarna. Vi kan göra ett antal centrala nedslag och säga så här, boom, nu gör vi det här. Och det finns det gehör för i varenda klubb. Så det är inte det som är problemet, absolut inte, utan snarare en jättemöjlighet att verkligen agera. Men då är det lite som jag sa nyss, att ja, men det har varit en lokal regional fråga. I dagsläget är det ett större perspektiv. För nu tycker jag att nu börjar vi positionera ligan utifrån namnbyte som vi gjorde, paketering som vi har gjort och kravställningarna gentemot klubbarna. Nu är det dags att ta nästa steg med den. Och så, okej, hur gör vi då? Hur kommer vi ut ännu starkare? Hur kommer vi ut ännu bättre?
Vi går på nästa punkt. Det handlar om ekonomi och marknad. Hur många klubbar har svarta siffror efter varje år ungefär? Är det hälften eller alla, eller hur många liksom tjänar pengar i SHL?
Nej, men det är ju ingen hemlighet för olika tidningar vid olika tillfällen och olika media vid olika tillfällen gör ju ett nedslag ungefär samtidigt varje år. Där man visar hur mycket omsätter vi, hur mycket förlorar vi. För det är de facto så att dessvärre så förlorar vi pengar. Och vi rullar väl kanske totalt klubbar och liga, så rullar vi i storleksordningen 1,6 miljarder i omsättning. Och tittar man tillbaka till den redovisning som jag tror gjordes av, alltså officiella siffror, så är det ingen konstigt. Minus 22 eller 23 miljoner på 1,6 miljarder. Tittar vi sen på enskilda klubbar, så har vi de som ligger på den positiva sidan. Vi har de som ligger på nollan, och sen har vi de som ligger på den negativa sidan. Och det kan man ju se att, och det tror jag vi har sagt vid flera tillfällen, både när jag var i Simon-studien och vid andra tillfällen, är att, men det är klart att på, det är ju inte ett sunt sätt att bedriva en verksamhet. Omsättningen lever du inte på, utan det är ditt resultat du lever på. Och ingen av klubbarna är ju vinstdrivande. Det liksom står ju att det är föreningar och i vissa fall aktiebolag, men där är spelrätten utav föreningen. Men det är ju ingen framt, alltså det bygger ingen långsiktighet. Och det är det vi har sagt från första början i hela det här jobbet med SHL som startade för ett antal år sedan. Att vi ska bygga en långsiktig, hållbar och trovärdig liga. Ja, och hur långsiktigt och trovärdigt är det om vi backar 22 miljoner eller 20 miljoner eller 10 miljoner? Det spelar ingen roll.
Hur agerar man från ligan centralt då? För det, på något vis blir det de föreningarna som drar ner ligan lite grann i, ska jag säga, och överdriver och säger skiten, men det blir... Kravställningen måste ju ändå vara, ska man vara i ligan så måste man bedriva sin verksamhet sund. Absolut. Har man inte pengar så kan man inte spendera pengar.
Exakt.
Hur säger man till, hur tar man de klubbarna i örat?
Nej, men det är ju någonstans en total, eftersom vi i slutet på dagen är 12 delägare. Och i slutet på dagen så är alla intresserade av att helheten, naturligtvis sin egen låda, men också helheten. Och det är också den, kan man säga, resan vi har gjort internt, är att, jag menar, nu är det helheten vi jobbar med. Man jobbar naturligtvis lokalt, regionalt med sin egen låda, självklart, och sin egen utveckling. Men sen ser man också till helheten. Och det är klart att ingen mår bra av att det är någon som går backar eller går väl. Alltså, du måste ju någonstans hitta en helhet i det här. Och där har vi jobbat, kan man säga, jobbar vi. Vi har jobbat och vi jobbar i hela den här resan i att öka kravställningarna. Vad är det för, alltså, se till att det finns pengar, se till att man har bedrivit en sund verksamhet, se till att man har en klok organisation, följer upp och ser, men hur ser det ut, vad är det vi kan jobba med, vilka frågor, benchmarka mellan klubbarna på ett annorlunda sätt idag, och satt igång ett stort projekt där det gäller att se till att, men nu ska vi ha ordning på det här, nu är det ordning och reda. Hur kan vi se till att påverka hockeyförbundet när det gäller licenskraven, för det är ändå de beslutet på dagen som ska följa upp det. Både utifrån att, och där tycker jag det har vi gjort ett fantastiskt bra jobb internt, i vilka kravställningar ska vi ha?
och fått en acceptans på alla kravställningar. Och det är de som ligger på rätt sida av någon kravställning och det är de som ligger på fel sida av krav. Men också att man, okej, okay, nu vet vi vad vi har att jobba med. Det är mot det här vi ska jobba och på det komma över strecket och på andra sidan. Och då pratar vi organisatoriskt ekonomiskt. Sen har vi ju tabellsträcket som är nästa del och den berömda tabelljävlen är här som egentligen får den i kullkasta kanske alla planer.
Ja, det är det som är problemet fortfarande genom att det är en serie som man kan åka ur i och det är genom att man, när man ligger så otroligt dåligt till så kommer det för lite folk och då blir det panik och då tappar man det här samhällstänket och så blir det kort. Det blir så många grejer som hamnar där, det blir reptilhjärnan överallt.
Absolut.
Jag ställer en fråga rakt ut här, hur mycket mer pengar eller intäkter tror du att SHL-klubbarna kan hämta lokalt mot man gör nu? Alltså, finns det mer pengar att hämta eller måste man tänka annorlunda i framtiden? Vad känns det?
Jag tror att någonstans vad ska jag säga, om vi backar tillbaka bandet kring ekonomin som vi pratade om alldeles nyss utifrån vad man ska vara så är just det här, det är precis det vi vill komma ifrån och alla klubbar också, komma ifrån de här kortsiktiga besluten i form av att de vet att innan året, ja men det är de här kraven jag ska klara. Jag måste klara av det här för annars så, är, alltså utifrån, så blir det inget bra ekonomiskt, det blir heller inget bra rent uppföljningsmässigt och jag kanske ställer min plats, liksom, det hamnar lite tokigt här. Det i sin tur ska ju skapa en trygghet och där tycker jag, där är vi då att vi har satt det är målsättningen, vi vet vilka krav vi har, vi vet klubbarna, vi vet vilka krav de har på oss och hur de ska se ut rent organisatoriskt och ekonomiskt. Sen kommer vi, kan man säga, när du kommer in då i nästa del i det här och tittar på de intäkterna, för det är ju en balans utav intäkter och kostnader hela tiden. Och tittar du på intäktsdelen så är det ju, det finns absolut mer pengar att hämta lokalt. Men jag tror också utifrån det här måste man jobba på ett annat sätt. Ja, och det ser vi ju ett antal klubbar börja göra i att man engagerar sig med andra frågor. Dels har du rent kommersiella, det du ser på sarger och det du ser på tröjor eller vad det nu än. Må det vara den traditionella sponsring som fortfarande kommer att leva, fortfarande kommer att generera intäkter. Men sen har du ju nya spår ifrån utav välgörenheten, sociala engagemanget, hälsodelen. Ja, och det ska man också bedriva lokalt, regionalt, för det tror jag, det har man en stor vinning utav. Och det är ju också centrala utvecklingen och möjligheterna i att hitta nya affärer. Så jag tror att det är en kombination. Det finns genom att förändra sättet att jobba. Och det ser vi flera klubbar börja göra. Och sen förändra det på central nivå så tror jag också, då får vi en helt annan, då finns det andra intäkter, absolut. Och fler.
Hockeyn som spelas har blivit mera forecheck, backcheck. Men är du, om du tittar på själva den sportsliga underhållningen på isen, hur känner du för den?
Ja, men det är samma sak där. Det kan ju också naturligtvis bli bättre, allting. Jag är för dålig sportsligt insatt. Jag var på match i Örebro-Leksand igår. Försöker se så mycket matcher som möjligt, både live och framför tvn. Och tycker väl att vi spelar, som du säger, forecheck och backcheck. Får fram mycket skickliga spelare. Kommer fram mycket unga spelare som vi aldrig har hört talas om. När, som ni medialt har sagt, att vi tappar väldigt mycket profiler. Men vi fyller på. Vi har alltid tappat spelare. Men vi har en konkurrens mot NHL. Vi har en konkurrens med KL. Och vi har också en konkurrens mot NLA i Schweiz. Men det är också i hela det tänket vi har från första början. Att se till att skapa en bättre ekonomi i klubbarna. Så att vi får en bättre bas att stå på. Vi får en ekonomiskt bättre bas att stå på som gör att vi kan behålla killarna längre och vi kan få hem fler killar innan man slutar.
Nästan så att vi är inne i samma problem som collegehockeyn har, eller collegeidrotten har, det vill säga man har sina spelare i 3-4 år, sen försvinner de in i professionella idrotten och då marknadsför man coacherna på ett väldigt hårt sätt. Det är nästan de som är över tid kvar längre. Och här i Sverige så gör man inte det, man marknadsför inte de som leder laget. Roger Melin möter idag Hans Särke, deras gemensamma möten genom åren, hitande ditan och allt sånt där. Det, där kan man ju på något vis bygga. Det är,
alltså, man får börja,
alltså, måste hitta andra vägar,
exakt,
att skapa,
du får börja
profiler.
Bygga andra, alltså börja bygga andra stories, ja. Helt enkelt, där man bygger upp det på ett annorlunda sätt. Och också, även om jag tycker att vi har tagit en resa tillsammans med klubbarna, tillsammans med Simon framförallt utifrån sändningarna, och även plocka in sändningarna i arenorna, jobba med ansikten, jobba med namn, jobba med statistik och sen någonstans, alltså, visualisera killarna på ett annorlunda sätt, så behöver vi också jobba med klubbhistoriken när Linköping möter HV. Ja, men vad finns det för historik här? Likväl ta upp det på ett ledarperspektiv. Det är helt rätt. Det där kan vi aldrig bli. Vi kommer aldrig bli färdiga. Vi kommer aldrig bli tillräckligt bra på den delen. Och det är en lång resa. Men jag tycker att vi har påbörjat. Vi har en bit kvar, absolut. Det har vi definitivt. Och framförallt också hitta nya vinklingar.
Du gillar slagsboll, va?
Nej, det gör jag inte. Jag gillar fart, jag gillar fläkt och jag gillar hårt och tufft spel.
Straffas en liten svensk fight för hårt? Du har ju själv stått på isen och särat på hundratals fight genom åren och så vidare. Jag menar, vi ser nu är det Tollef som kommer upp till Brashear. Nu måste han ju få spela för att det ska bli någon fight i och för sig. Och då marknadsför man det. Och det var samma sak när Tramod åkte ner till Färjestad. Och då säger jag att alltså på något sätt ska vi kunna släppa upp den nivån när det gäller det fysiska spelet. Slagsmål ska inte vara tillåtet. Det var väl bara tydligt att säga det in i mikrofonen. Det ska inte vara tillåtet.
Peka
in i micken. Men just hur man tolkar den typen av företeelse, de få gånger det händer. De flesta tycker att det är rätt intressant eller tycker att det är någonting som bidrar till den totala sportupplevelsen. Kontra en armbågstackling i huvudet eller någonting annat, så kan man ju tycka att hur ser du på det där?
Jag tror att det finns vi har ju regelverk idag i form av en regelbok som styr det där ganska ordentligt, och den ser annorlunda ut på andra ställen i världen. Framförallt borta i Nordamerika så ser den annorlunda ut, just inte bara i den här frågan men i andra frågor. Men det är egentligen det som styr domarnas uppdrag.
Vad vill SHL se? Vill man se ett mer fysiskt spel? Vill man se mera känslor? Eller vad är den totala sporten? Det är det jag försöker. Totala sportupplevelsen. Är det ett par snygga mål? Det är lite backcheck, forecheck. Det som skapar känslor, som det här också handlar om, för att, som man pratar om, det är ju inte bara mål, utan det är någonting vi mot dem. Vi absolut. Tycker inte om dem. Nu möts Frölunda och rivaliteten. Och hur byggs rivalitet? Rivalitet byggs på en sportslig irritation. När du pratar att sportsligt tycka illa om varandra. Hoppas att människor verkligen ser skillnaden. Att de här killarna, de umgås på sidan om. De pratar med varandra. Coacher uppskattar varandra. Coacher pratar med varandra. Men när det blir match så blir det någonting annat. Och jag saknar den här uppbyggda Skellefteå-Frölunda efter Bert och Roger hade presskonferensen. Det avslutades på ett jävligt dåligt sätt när Jarmark står och sparkar lite grann på slutet, trappar Niklas Burström och så vidare. Tycker man vill om det, men det gör det lite mer intressant. Och hur kan man bygga på det?
Nej, men det är precis som om man då kommer tillbaka till regelverket som styr det här, så är det klart att vi vill. Den totala sportupplevelsen är absolut snygga mål.
Ja, självklart. Det älskar ju alla. Spel,
kamp. Hela våran sport bygger på en intensitet, en kamp. En snabbhet, kvickhet. Det finns ju alltså borta i, tror jag, Hockey Canada som hade den payoffen, fastest game on earth. Och det är ju det.
Absolut.
Det är absolut den snabbaste lagsporten.
Absolut.
Och med det så kommer kampmoment, det kommer ihopåkningar, det kommer tufft, hårt men rent spel. Och det är ju den här balansen hela tiden, kan man säga, våra rättsskipare som är i form av domarna på isen som ska försöka balansera i det här. Och det gäller ju att tillåta det här. Tillåta det precis till en lagom gräns. Men vad är den lagoma gränsen? När säger vi att här är det fel? Och det styr regelboken idag. Så fort du slåss så är det fel. Det är så regelboken säger idag.
Och
jag tror att man behöver framöver så vi se att vi utifrån att alla bidrar in i det här totala sportupplevelsen. Vi behöver jobba med kampen, vi behöver jobba med känslorna, vi behöver jobba med snabbheten och det fysiska spelet.
Och därför jag menar att styra och kontrollera sin verksamhet till 100%. Och jag säger inte tillåt slagsmål, det skulle jag aldrig säga, folk misstolkar det, men att man kan liksom på något vis ha en liten annan tolkning som gör att man kan kontrollera sin affärsidé på ett bättre sätt. Sportsligt, varför, alltså det sitter ju kompetens i Skellefteå, Lasse Johansson med flera uppe har gjort ett enormt bra arbete över tid, då Särkjärvi, Tommy Samuelsson, Perra Jonsson. Det var många som har varit duktiga där över tid. Perra, sa jag Perra.
Ja,
han har varit där också. Varför är det så svårt att efterlikna Skellefteå? Varför kan inte lag lyfta upp sin verksamhet? Tänk om vi hade 12 lag, 13-14 lag som bedrev den typen av träning, speed, fart. Vilken underbart bra liga vi skulle ha. Det är en jävligt svår fråga för dig att svara på, men har du någon tanke kring det här?
Sporten är ju då inte min del längre.
Nej, jag har ju varit i sporten i 40 år.
Nej, jag tror att, och, man kan säga så här, tittar du tillbaka de senaste åren, så är det klart att fler har ju sett, Skellefteå har gjort ett fantastiskt jobb, andra utav våra klubbar gör också ett magiskt jobb, men, och då kan man ju säga att så nederlagstippade som Skellefteå var inför det här året, efter att tappa så otroligt tongivande spelare som man gjorde hela första line och
ja, någon halva laget.
Och så plockar man fram nya, och det kommer fram nya killar som levererar direkt. Mm. Och det tyder ju på att man har ett system som där du vet att, ja, men så här gör vi oavsett vilken ålderskategori jag spelar i. Mm. Man kan säga från 17, 16, 17, 18 år upp och tar dem. I yngre så är det mer lek. Men så ser det ut på det här sättet. Och det tror jag naturligtvis, så blir det ju fler klubbar som ser att det är en framgångsväg. Så vi har ju fler klubbar som spelar, försöker spela på det sättet, försöker träna på det sättet. Och plus, hör du träningsmängden idag, så är ju den på uppåtgående. Sen kanske man ställer sig inte och tar 150 kilo bänkpress eller 200 kilo knäböj, utan man jobbar på ett annorlunda sätt idag. Man jobbar med styrka också, men man jobbar ju med en annan typ av träning. Men, som i sin tur, jag tror att klubbarna ser på det här på ett annat sätt idag än vad man har gjort förut. Och ser vikten i att att börja tidigare. Så att man skapar de här grunderna och de här byggstenarna tidigare. Som säger, men det här, oavsett vilken nivå du spelar på hos oss, så är det på det här sättet vi bedriver verksamhet. Mm. Det tror jag vi kommer att se betydligt fler klubbar som gör i utveckling.
Några rent strukturfrågor. Rinkstorlek. Mm. 30, 28, 26, öppet för alla, bestämma själv. Hur ser SHL på det i framtiden?
Nej, men det är också, precis som vi har jobbat med flera av de sportsliga frågorna, en fråga som jag diskuterar fram och tillbaka. Och det finns nog lika många svar på det här som människor som tycker och tänker i det här.
Måste det vara en gemensam rink? Kan man ha som i Finland? De har, tror jag,
ja, de har ju, där har de väl
6-7 olika mått, tror jag, i ligan.
Det jag tror att de har 60-30 får de välja fritt, tror jag.
Ja, exakt.
Ja, nej, det är ju, jag tror att de har ju de facto också 3 olika mått. Mm. På ett sätt är det rätt tilltalande. Mm. I dagsläget har vi ju, i regelverket står det ju 30 meter och 60 meter långt. Mm. 30 meter bättre och 60 meter långt. Mm. Vi har haft den här frågan upp och vänt flera gånger. Jag tror också att där måste man, alltså, utifrån se följdverkan utav en eventuell, alltså, får man för sig att för bredare kan man inte göra. Nej. Utan det gäller ju att minska i sådana fall. Så ska man ta in det i hela följdverkan utifrån arenaperspektivet idag. Vi vill ju, flera utav våra arenor har ju byggt, alltså, läktarna hela vägen ner. De som har fått tillstånd att göra har ju byggt ner mot plexit. Vi har ju ett antal sådana arenor idag.
Underbart.
Flyttar du fram, om man nu skulle säga att, ja, men vi minskar oavsett mängden, så får du ju en distans, och då ska du sätta nya stolar. Hur blir det med sikten? Mm. Likväl de som har de här klubbarna som har det här, vad heter det? Mellanrummet mellan sarg och brandgata eller vad man kallar det. Där skulle ju då, skulle man minska, så kommer det ännu längre ifrån. Och då gäller det med siktvinklar. Så jag tror att projektet är större än att bara ändra. Själva ändrandet tror jag, det är nog det lättaste beslutet.
Absolut.
Sen får det en följdverkan. Och där har vi fört genom åren diskussioner på det, för att se vad tror vi utvecklingen är. Och jag har inget bra svar där.
Jag tycker bara det är häftigt, precis som i fotboll, att man får ha lite egna mått utifrån ett minimum och ett maximum. Och sen bygger man sin egen. Vill man ha en mindre rink där man spelar ett mer fysiskt spel och så, då ska man ha, oj, vi ska upp till Luleå, shit, det är 26 meter. Och nästa match är det Hovet, då är det 30 meter och så vidare. Så att jag tror att det bygger en dynamik i ligan. Om jag ska helt ärligt.
Och det skulle ju kunna vara en framkomlig väg i det här, för att man kan säga, lämna över beslutet. Man säger så här, ja, men inom de här ramarna finns det, sen får du göra som du vill och vad din byggnation tillåter eller inte, vad dina siktvinklar tillåter eller inte. Där är vi inte ännu, men det skulle kunna vara.
Historiskt sett i Division 1 har du haft massa olika mål. Ja, du har ju dömt i Nacka som var en liten rink och så vidare. Så det är ingenting som är ovanligt i Sverige heller.
Nej, och det är klart, på en mindre yta så blir det ju, det blir färre kvadrat, det är lika många spelare, det är klart det blir tätare. Så är det ju, det går ju inte att komma ifrån.
Och folk börjar prata om liten rink, säger, ja, men då kan folk spela trap och de kan spela defensivt, så är fine. Men om domarna fortsätter att ta för fast håll och inte firen, så är det svårt att spela trap. Då tar du dig igenom det ändå.
Absolut.
Lönetak. Lönerna sticker upp. Jag tycker att bra spelare ska tjäna väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är liksom ett sätt vi kan konkurrera med att få ha de här profilerna kvar. Helst få hem de här som är i Schweiz som tjänar sina 3, 4, 5 miljoner skattefritt. Mm. Hur ser du på löner och lönetak?
Ja, men, och då kommer vi tillbaka till vad vi sa nyss. Utifrån att de största parametrarna vi kan jobba med, det är intäkter och utgifter.
Mm.
Lönedelen, spelarlöner kan man säga, är ju en utav, eller är den största utgiftsposten för alla klubbar. Och har blivit ökande, även om det stannade av för något eller några år sedan utifrån att man kanske lönesätter på ett lite annorlunda sätt än vad man har gjort förut. Och det är ju naturligtvis upp till arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om sina löner. Vi har ju tittat på det utifrån ett centralt perspektiv. Finns det andra möjligheter än det vi gör idag? På vilket sätt? Vad tillåter regelverken? Vad tillåter lagar och förordningar att göra? På vilket sätt kan vi jobba med den här utgiftsposten för klubbarna? På vilket sätt kan vi ta ett tag i den biten som gör att nu gör vi det på ett annorlunda sätt än vad vi gjort förut. Vi är inte riktigt framme där, för vi måste liksom säkerställa att det, hur man kan jobba med det. Men vi jobbar med kostnadsdelen totalt sett, där lönerna är en del. Sen vad vi kommer fram till i framtiden, det är en annan fråga.
Någonstans känns det som att att inte klubbarna själv kontrollerar man kontrollerar ju pengarna man har, men det är ändå agenterna som stressar föreningarna på alla sätt och vis. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men man skulle vilja att det var klubbarna som bestämde takten på ett annat sätt än man gör nu. Det finns massor med jättebra agenter och så vidare, men det slängs ut pengar i panik, man är rädd att åka ur, negativa kval. Och så är man inne på de här svarta siffrorna med 22 miljoner i underskott och så vidare. Man ser det i ligan under, Timrå konkursmässig, Almtuna säljer spelare. Det är på nivån strax under oss under SHL här. Så att det är ju ett extremt aktuellt ämne, kan man väl säga.
Ja, men definitivt. Och det ligger ju hela den här kravställningen på hur klubbarna ska se ut framöver rent ekonomiskt. Det kommer kräva att man ser över alla bitar.
Mm.
Sen vad det exakt landar i, är det precis som det är idag eller blir det ett annat sätt att göra det här på framöver? Ja, men det får vi framtiden visa, men frågan är extremt highlightad utifrån intäkter och kostnader.
Jag har inga problem alls att betala 400-500 000 i månaden för vem ska vi ta? Vi tar Tony Mårtensson, Linus Klasen, Fredrik Pettersson, den typen av spelare. Det låter extrema summor, men man ska jämföra man dem med vad de tjänar på andra sidan vattnet, så är det fortfarande lågt. Men att man måste ändå ha det utrymmet i lönebudgeten och hålla sig med stjärnor. Nu känns det som att massan totalt sett tjänar för mycket, så att det drabbar också stjärnorna. Mellanskiktet måste gå ner, juniorerna måste kanske till och med också gå ner lite grann för att man ska råda ha de här som drar folk. Och det tror jag är grymt viktigt i framtiden.
Ja, det gäller för klubbarna att sätta sig före sättet.
Så är det, helt enkelt. Och det som man sagt är massor med år, men man orkar liksom inte riktigt på något jävla vis.
Nej, men jag tror att man är ju där, har varit där de senaste åren, är att man tar väldigt stor kontroll i det här. Eller tar större kontroll, och man behöver ta ännu större kontroll i frågan.
Ja.
Och det blir ju i form av att du visar svarta eller röda siffror, så blir det en indirekt påverkan. Okej, vad kan vi jobba med? Intäkter och utgifter.
Ett par frågor till bara.
Ja.
Hur förstärker 14 lag SHL till nästa år? Vad blir de positiva sidorna?
Nej, men jag tycker vi får ut SHL, alltså den högsta ligan i Sverige, på fler ställen i Sverige. Vi ökar närvaron. Och det ska bli otroligt intressant. Vi har jobbat med det, som du sa, i väldigt många år.
Mm.
Och det har diskuterats 10, 12, 14, 16, 18 lag. Alla tycker olika. Och nu fattade ägarna det beslutet för ett antal år sedan, i att nej, men nu ska vi se till. Nu är det en bra tillfälle i hela den här strategin som vi har lagt att utöka och få ut ligan på fler ställen. Det blir otroligt intressant att se.
Finns det inte tankar att slå ihop Allsvenskan och SHL? Jag menar, jag läste någonstans i tidningen, som du eller någon annan sa, att det finns ungefär 17-18 möjliga spelplatser i Sverige som har infrastruktur, tillräckligt med folk, alltså boende och så vidare. Jag menar, hur stor kan SHL bli om du tittar, om du får visionera lite grann?
Nej, men det kommer ju an egentligen på hur vi lyckas med bygget nu. Nu tar vi första steget, och det här är nog ett större steg än vad många tror, att verkligen kliva över och öka på mängden med två lag till. När man kan man säga utifrån de hållningarna vi har haft historiskt. Så att jag tror att nu flyttar vi oss nästa säsong. Vi skapar tillsammans med Hockeyallsvenskan, har vi skapat ett nytt upp- och nedflyttningssystem. med där vi släpper ner våra lag i en bäst utav sju, så tror jag att kör man det här nu ett par år så kan vi också göra en utvärdering. Hur tycker vi att, hur blev utökning med två lag? Hur ser hockeyallsvenskan ut? Hur blev det här kvalificeringssystemet med bäst av sju? För att sen egentligen ändra, stanna kvar i den modellen. Eller se, ja men okej, här kan vi utveckla mer, eller vi ska göra på det här sättet. Så jag tror att om 1,5-2 år så tror jag vi vet mer i den frågan. Och verkligen utvärdera det här med två lag till och ett nytt kvalificeringssystem. Vad kan det ge för framtiden? Hur ska vi därifrån då sen?
Men det är ändå öppet, det är ändå öppet för ligan att växa om man tittar så. Det, jag menar, det var 10 lag för ett antal år.
Absolut.
14, det kan vara en serie på 16-18 lag.
Nej, men jag tror att det får nog framtiden visa, och också det samarbetet vi har med Hockeyallsvenskan som har gjort det möjligt för oss att göra de här förändringarna tyder ju på att vi har en bra dialog.
Karlskoga har vunnit 13 raka fighter. Vill du upp Karlskoga nästa år än så?
Det är ju fantastiskt hur de har lyckats.
Handen på hjärtat, vi har Karlskoga.
Vi tar det laget vi får. De lagarna vi får. Intressant att se. Jag pratade med deras klubbdirektör som egentligen, han gör nog allt där, Torsten.
Bara det säger jag att det blir tufft för dem. Han gör
ja,
det.
Men jag tror att de är ju, alltså skulle de landa i den sitsen så förstår ju de också att de behöver göra förändringar. Intressant att man har vunnit så många matcher idag. Faktiskt intressant. Det är intressant också att se när vi står i säsongens slut, när vi har det här direktkvalet mellan ettan och tvåan i Hockeyallsvenskan. Vem som tar direktplatsen, vem som åker ner tillsammans med våra två lag mot tre andra lag från Hockeyallsvenskan, och se när vi då summerar det kvalspelet. Vilka fyra lag som utav de här mängden som spelar hos oss.
Det är all in nu för de allsvenska klubbarna, kan jag säga. De fyller på och de investerar och de köper på sig. Och jag är lite små orolig faktiskt för de lag som inte riktigt tar steget upp sen. Att jag själv var med i Väsby, det var tufft. Så att vi får väl se.
Ja, men det blir en intressant vad ska jag säga?
Intressant vår här.
Vår, mycket intressant. Och se också hur tight vi har i våran serie. Vi har en winning streak på ett antal lag och vi har en losing streak på ett antal lag. Och så går ett antal omgångar så byts den där vinnande trenden mot den förlorande trenden. Och så...
Är Stockholm viktig för hockeyn? AIK sladdar botten på allsvenskan. Djurgården ligger där och försöker kriga och hänga kvar. Hur ser de andra 11 SHL-klubbarna på Stockholm och just Djurgården som är där nu? Det kan ju vara AIK också.
Man ser, alltså utifrån perspektivet både lig och övriga, alltså totalt sett alla klubbar, så är det klart att det är viktigt att vi finns i Sveriges huvudstad.
Mm.
Och sen ska laget vara moget och förberett för att vara där, men det är klart, det är så mycket som sker här utifrån, från både upptagningsområde och mängd människor som kan gå på matcher och näringsliv, och så det är klart att storstaden något annat ser något annat, och det är viktigt.
Hur du, vad tycker du om mig?
Nej, men från att ha gått på våran där tugga på plastleden och spotta och så hade du redan på den tiden en tydlig bild och en tydlig åsikt. Sen tror jag du den kom ut på ett annorlunda sätt, för det var lite mer gap då.
På 180 puls.
Det var 180 puls. Jag har haft förmånen att få följa det ganska länge. För hockeyn, så om man tittar hockeyn som för att det är så också för SHL, så är det ju klart att du säger vad du tycker och tänker. Vi är inte alltid överens. Jag är långt ifrån överens med dig i vissa frågor, men andra frågor så är vi definitivt överens. Men du driver din sak, du är tydlig på vad du tycker och tänker. Det är bra. Det tycker jag är bra. Det tycker jag är reko, att man står för sin sak. Man säger en sak och står man för den. Man ändrar sig.
Du har hört det här några gånger, va?
Domarjävel! Domarjävel!
Nej.
Domarjävel!
Nej, inte jag. Det där har jag hört tillfället. Jag har nog hört det med den rösten som skrek det där också. Så.
Ja, det är
men
för det jag
menar. Ja, men Niklas, jag tycker att du har en... Du är energi, du är dedikerad till det du håller på med och du verkligen brinner för hockeyn. Både ja, men... högsta ligan, men övrig svensk ishockey också. Det tror jag... precis som vi alla andra som håller på med det här brinner som bara den. Men det fönstret du kommer ut i är naturligtvis en bra PR.
Nej, men det är ju därför jag tycker att det är så spännande att få göra den här podden. Och det är klart att jag hade kunnat åka runt och prata, vilket jag kommer att göra, med Börje Salming och massa gamla storspelare och prata med dem. Men jag tycker att den här typen av resonemang som du har haft. Först jättespännande att få veta din resa. Jag tyckte jag kände det rätt bra, men jag visste inte att det hade varit Barta till exempel. Och se var är vi på väg någonstans. För jag sitter mitt i det här nu och har bättre översikt om, på hockeyn nu än vad jag hade när jag var ledare. För då hade man nästan precis som en vattenytan med sitt eget lag. Och tog de här ganska kortsiktiga besluten. Försökte vinna nästa match, vinna nästa match, vinna nästa match och coacha sin lilla grupp. Så att jag är ju extremt, jag vill ju fortsätta jobba här på någon nivå eller något, i något sammanhang i många, många år till. Och bry mig vad som händer i Arlanda och vad som händer i Djurgården och vad som händer i Skellefteå. Så att kunna få det samtalet med er som sitter på olika, vad ska jag säga, ja, olika ansvarsområden. Om det är en sportchef i en elitklubb eller om det är en vd på hockeyligan. Det är enbart för att jag är jävligt intresserad helt enkelt.
Vem då brinner för det här? Det tycker jag, det ska man ha med. För det vi är alla otroligt beroende av alla som brinner för det här. Och verkligen får fram det på det sättet. Och tycker och tänker. Må hända fel i vissa fall. Må hända rätt i andra fall. Men i alla fall tycker och tänker och står för sin sak. Det tycker jag är... Det är hedersamt. Det ska man göra. Och man ska tycka och tänka.
Kort sammanfattning. De tre viktigaste punkterna som SHL jobbar med precis nu.
Ja, det är definitivt vår framtid. Och den kan ju liksom... Det är ju hur långt det snöre. Men framtiden är absolut i form av här och nu, publikfrågan, definitivt se till att vi säkerställer att vi har en så bra upplevelse som möjligt, att man följer oss överallt, skapa en vad ska jag säga, större transparens där det går att ha en transparens i frågor, och också bli, vad ska jag säga, ännu mer informerande och jobba med hela profildelen och egentligen försöka komma ut på andra, vad ska jag säga, vid andra tillfällen, andra platser där vi kanske inte förväntas vara, och ta det här engagemanget vidare. Vi har ett engagemang, vi brinner som den för det här och utveckla ligan. Ta det vidare till nästa nivå.
Grymt, kul att träffa dig.
Detsamma.
Och lycka till 2015.
Tack, detsamma.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.